Har du någon sån här go-to-knep för att få bort frustration ur systemet?
Ja, det finns ju olika former av frustration. Man kan ju ha som mental frustration och sen kan man ju ha som en fysisk frustration också, alltså en form av rastlöshet. Fysisk frustration så brukar det vara ganska bra att vara ut, tycker jag. Det brukar hjälpa. Det brukar också hjälpa mot det här mentala.
Tråkigt, tråkigt.
Ja. Nej men alltså spela något riktigt våldsamt, alltså sådär hugga hovorna av folk. Det är ju nog det bästa när man är frustrerad.
Alltså att simulera liksom grovt våld mot andra människor.
Ja, exakt.
Är det det du håller på med där när du far in i din spelvärld?
Alltså bara mot mina fiender. Men att nog är jag ju snäll mot sådana som är snälla.
Alltså den värsta frustrationen är ju då när det är som man har bara sig själv att skylla, eller att man hade ett val som man gjorde helt själv. Om man hade möjlighet att inte göra det, men man gjorde det ändå och så är man arg. Ja, nej, men jag var, åkte tåg och hade bokat biljett. Och jag hade bokat i tid, för jag visste om att jag skulle göra den här resan. Och då hade jag bokat en sån här stol som bara är en stol.
Ja.
Vet du? Att, ja. att man får vara själv.
Mm.
För jag tänkte att jag skulle jobba, jag redigerar nu den här romanen som jag skriver och så är det bekvämt att få vara själv, tycker jag.
Mm.
Och så satt jag där då och väntade på att tåget skulle fara och hade min laptop då på det här bordet framför mig. Och så plötsligt så kommer då en kvinna och det här undrar då att skulle det vara möjligt att vi skulle kunna byta sittplats, jag och hon.
Oj.
Hon har då en sittplats i samma vagn, visar hon då, lite längre bort. Men det är då alltså en sån här med två säten. Mm. Alltså, hon har fönsterplatsen, man vet ju inte om någon då tar platsen bredvid henne, den är ännu ledig. Men det finns ju en sån risk då.
Mm.
Och kan du ana då vad hennes orsak, vad hennes motivering?
Nej, det ska nog vara en bra orsak. Alltså att jag är redan så där känner på mig. Alltså hur det finns nästan ingen orsak som jag skulle gå med på att byta en sån här. Alltså det, för det handlar så mycket om principer i en sån här situation. Men jag vågar inte ens gissa vad hennes orsak var. Men säkert en ganska korkad orsak.
Ja, alltså hon säger då att tågets färdriktning och att hon nu då, om hon sitter på den plats som hon har, så skulle hon då åka baklänges. Medan då jag har en stol som far i riktningen framlänges.
Hon kan ju sitta på vilken som helst dubbelplats då i rätt riktning. Hon behöver ju inte liksom sitta på kungens plats som ju du satt på.
Ja, det är oklart varför hon frågar just av mig. Jag vet inte om hon som ser då att jag är som typ en man med mustasch, att jag är säkert artig mot damer eller någonting.
Ja, jag tycker det verkar skumt. Jag tror att hon var helt medveten om, alltså att hon ville uppgradera sin plats till någonting som är 1000 gånger bättre. Och hon hade en bullshit-orsak.
Ja, men ja, för till saken hör att nu är jag då eventuellt då lyckligt lottad då som inte blir åksjuk. Men jag tror ju att det här är skitsnack, ja. Att man inte klarar av att åka baklänges.
Mm.
Alltså det är påhitt. Det är liksom...
Jag tror nog att det finns människor som har utmaningar med det, men att jag tror hon, den här som vill ha din plats, hon kanske inte har den utmaningen.
Nej, men det är väl ren, alltså, jag vet inte, är det Newton eller ren? Alltså då när man har en hastighet, så då är det samma sak som att sitta still. Alltså accelerationen känner man ju av. Men sen när farten väl är konstant, så då märker man inte att man rör sig överhuvudtaget. Alltså det är som ett fysikaliskt faktum att det är så.
Sa du det åt henne?
Nej, alltså För att jag sa ju det enda som var socialt möjligt just då. Självklart, jo, det är inga problem.
Nej.
Jag och så tog jag alla mina saker.
Jag skulle direkt ha sagt att nej. Alltså att om det inte skulle vara något så här att hon har skrikande hundvalpar i famnen eller bebisar eller någonting. Jag menar, då skulle jag gett min plats. Men att om det var en person i precis samma situation som jag, så skulle jag aldrig göra det.
Men ska du se henne i ögonen då när hon spyr och svimmar där då?
Jag kan ge en näsduk åt henne om hon ramlar bredvid mig.
Ja, no, alltså på ett sätt är jag glad nu att du reagerar så här, för att jag kände ju så här. Men jag, alltså det var den här sociala ångesten, det här att jag måste som vara trevlig. Mm. Och att jag på något vis är en dålig medmänniska om jag inte gör det här, eftersom jag då de facto aldrig förstås som normala människor inte haft något problem med att fara i vilken riktning som helst. Så klart att jag då pyter. Men sen satt jag ju där då och var arg på henne och på mig.
Mm.
Och det är som en märklig sak att liksom jag har gått med på det här. Jag hade möjligheten att säga nej.
Mm.
Men jag sa ja. Och så är jag arg resten av resan.
Men tänk vilken bra situation det skulle ha blivit om du skulle ha suttit då en stund på din nya plats. Sen så skulle du ha stigit upp och farit tillbaka till henne och sagt att vet du vad, jag ångrar mig. Att jag vill nog ha tillbaka min plats. Och så skulle du ha försatt henne i en sån här jätteawkward social situation. Ska hon då vägra? För det där är ju ändå din plats. Du kan ju, då skulle du kunna hämta en konduktör och säga att hej, att här sitter någon på min plats.
Alltså jag borde ha förnedrat henne liksom. Att det kanske då skulle ha tagit bort den här hemska känslan av frustration. Eller hur menar du?
Nej, jag tänker alltså... om man har utmaningar med liksom sitt samvete med sådana här grejer, så då kan man ju... Då finns det ju inte så mycket man kan göra. Då måste man ju bara ge upp sin plats. Men om man sen mår dåligt för att man liksom lät sig bli överkörd, så då... Det är ju inte heller bra. Du borde kanske ha frågat av henne sådär att oj, nej men vad jobbigt att skulle du kunna visa en lapp från din läkare som säger att du inte kan sitta i den här. Att du skulle vilja ha liksom som ett byråkratiskt bevis för det.
No, alltså för jag har tänkt på det att det obehag som hon då möjligtvis har av att åka baklänges, så är ju alltså mitt obehag för att ha någon bredvid mig när jag jobbar på en tågresa, så är det liksom inte värt någonting då? Alltså är det inte ett lika obehag?
Ja, jag tycker att det är obehagligt bara om främlingar kommer och pratar med mig, så att redan där ska man ju ha kunnat hyscha henne och sagt att vet du vad, att nu har jag redan 1000 gånger mer obehagligt än vad du har om du åker i fel färdriktning bara genom att du pratar med mig.
Folk har en väldigt selektiv respekt. Det är som man ska ge plats då åt äldre och så här. Om det inte finns sitt plats här på spårvagnen till exempel.
Mm.
Men människor kommer bara och pratar med, eller som du tittar på en och säger artighetsfraser bara utan att veta om det skapar obehag.
Men tänk om det är så där då som du sa, alltså att du nämnde ju något kedja att det är liksom att hon får fram till dig för att du har mustasch. Tänk om du har en mustasch som gör att du blir liksom att du ser ut som ett lätt offer. Att det här är någon vi kan liksom köra över som har en sån där mustasch.
Ja, borde man ta liksom ansiktstatueringar eller någonting? För då skulle ju ingen komma och störa in liksom med sådana där ärenden i alla fall.
Nej, en ansiktstatuering med någon sorts så här tågtema. Så då får man nog sitta i fred. Bistrovagnen står där i pannan.
Hells Angels Pasila.
Jag betalar ju otroliga räkningar för tillfället.
Är det för ditt espresso-äventyr?
Nej.
Är det några nya borstar du har skaffat?
Det är bara dyra räkningar, men att jag har ju också otroliga räkningar. Och de här otroliga räkningarna så har att göra med vårt husbygge som är på gång och som fortskrider. Och när ett husbygge fortskrider så får man ju också de här räkningarna som på något sätt är resultatet av att saker och ting har hänt där. Och det är ju sådana där löjliga räkningar. Alltså att när man får en räkning på så här 30 000 och man är bara så här att ja, men betala väl en sån räkning då i telefonen. Och det känns ju på något sätt som att om man betalar en räkning på 30 000, så då borde ju någon komma hem till en. Alltså att någon som har en sån här portfölj som sitter fast i en handklov alltså ens någon med liksom så här bankfrisyr som ska komma och vara så där, vilja se ens körkort och ID och är så där, är du helt säker på att du vill ge de här pengarna? Att det ska ändå på något sätt vara svårare att kunna flytta över sådana summor.
Ja, alltså man, och som också, är det en helt vanlig faktura eller alltså man skulle tänka den på något sätt skulle vara, alltså jag vet inte, något sorts, alltså det skulle vara som, är du, som ingraverat på något kiselkort. Eller alltså, som, alltså jag kan inte bara som tänka mig, är du som en pappersfaktura, det är ju sånt som man får för just en telefonräkning på 2090.
Ja.
Men när det handlar om såna här löjliga summor, så då borde det vara något speciellt.
Ja, eller att ens det skulle vara liksom i bankappen, att ibland så ska man ju ha så här att man måste liksom söka upp någon extra kod eller någonting. Men att om man betalar så dyra räkningar, så då måste man sätta in fingret i ett hål i telefonen och så sticker en liten nål så att det liksom gör ont och tar en droppe blod eller någonting. Så att det faktiskt blir att, jo, men det här är rätt DNA från rätt person. För att det är ju precis som att du betalar en räkning på 20 euro när du betalar en räkning på 30 000.
Men är det som, alltså är det som pyggmaterial nu då? Alltså att nu, nej, kom nu har det varit, taket?
Nu har det varit mycket så här, det har grävts mycket. Det är liksom sand och grus och stora maskiner och sånt. Och det har ju lett till nu att jag liksom, jag tänker ganska mycket på pengar, för att det känns ju som att det är på något sätt orimligt, alltså att någonting kan kosta så där mycket när det ju också är någonting som man inte ser. Alltså att det handlar ju om att det grävs ner rör och att det liksom att det görs djupa hål och det borras bergsvärme och liksom så här jättemycket olika saker. Men när de är färdiga så ser det ju ut som att ingen har varit där, alltså för att de städar ju upp efter sig. Och när jag tänker också så där på ditt jobb och mitt jobb, alltså att om du och jag skulle göra någonting som vi skulle skicka en räkning på 30 000, så då skulle det ju nog vara någonting liksom, det skulle nog vara någonting stort då. Alltså nog skulle det ju vara någon så här specialskriven show och det skulle vara någonting unikt, alltså någonting som är verkligen någonting som bara du och jag ska kunna prestera då i så fall.
Ja, ja, alltså det här kreativa är ju det som väl är värt alltså de stora summorna, för att det är ju ingen annan då än den kreatören som kan skapa just det. Det är ju unikt. Alltså det finns inget liknande i hela världen.
Nej.
Men i princip kan ju vem som helst gräva ner rör i jorden.
Ja, alltså alla som har den kunskapen och de maskinerna, så finns det ju flera firmor som man kan välja mellan. Och man vet ju att det blir ju bra oberoende vilken firma man tar. Att det är nu bara att man tar en firma som gör det. Men att det känns ju att när det är sådana här summor, så egentligen så skulle jag ju vilja att alla sådana här byggfirmor och hantverkare, alltså att de skulle vara liksom helt unika, alltså att det skulle inte finnas grävmaskiner till exempel, utan det finns en uppfinnare som har liksom uppfunnit en sorts så här Iron Man dräkt som han har byggt själv, som har liksom skopor och borrmaskiner, och det är bara han som kan gräva vissa sorts hål. Att det är så där att, jo, men om du ska bygga ett sånt här hus med ett sånt här hål, då är det Iron Man du måste anlita, och han kostar 30 000, men då gör han sådana där hål som ingen annan kan. Eller att det är då någon annan firma som har byggt någon sorts konstig sån här underjordisk grävmaskin som kan göra det, men som också är sådär att det är liksom av en orsak varför just den här människan får så här mycket pengar av mig, för att det finns ingen annan i hela världen som kan göra det där.
Ja, alltså att nu har vi, eller som att man som ser att ni har anlitat Pleppotoy för att gräva era rör, för att ja, det är ju som så här rosa stenar nu liksom, eller någonting, att det,
ja, exakt,
att det är något som ingen annan kan göra, och att man förstår ju då att man betalar då för just det resultatet.
Och jag menar, det här är ju säkert, jag menar, det finns ju regler och sådär, och man måste liksom följa det, liksom kommunens lagar och sådär, därför som ska det ju se ut på ett visst sätt, och det skulle se väldigt likadant ut, men då skulle det vara roligare om det skulle få vara så unikt man bara vill.
Att vi beslöt att liksom dra rören ovan jord på någon sån här ställning, eller någon sån här akvedukt där liksom.
Ja, för vi ville se vårt, det vi producerar, så vi ville kunna se det.
Allt är genomskinligt, vi tror på det här med transparens, vi, att har vi rock och maga så ska det synas.
då vet man att man inte får på besök då, om man ser att det är Roku och Maga.
Jag läste alltså lite apropå det här, eller jag återkommer till det här, men jag läste om såna här självkörande taxibilar som nu har blivit jättestort i San Francisco.
Mm-hmm.
Det är någonting som har då funnits nog redan länge, men bara inom en del av staden. Men nu har de då utökat det till hela stan, och att det är liksom hemskt populärt och väldigt nu som så här ändå en ny grej, att det är som robottaxin som kör omkring i stan.
Mm.
Men det har också haft en eller som de nu skrev då, en oväntad följd som nu är ett problem.
Jaha.
Nämligen att människor då tar de här bilarna för att ha sex i dem.
Alltså att det är som en robot då som kör omkring en medan man håller på då i baksätet.
Ja, alltså det här är då billigare än att ta in då på något sån här hotell eller någonting.
Mm.
Att man bara liksom tar en rundtur då över Golden Gate Bridge medan man då håller på i baksätet då. Och det är ju som ingen chaufför där, ingen som vill störs av det hela.
Mm.
Men att det liksom gör då att de här bilarna nu då så här är som smutsiga och liksom lite äckliga och att man inte vill använda dem för den sakens skull. Men jag tänker bara på det här med förarlöst, att och om det är nu dit vi är på väg, blir det så till sist att vi har då liksom förarlösa grävmaskiner också? Så att man bara liksom programmerar in räkningen och rören och vad de ska vara, och sen så grävs det av sig självt.
Mm. Man sätter in en liten pinne bara i jorden och så analyserar det marken och konstaterar att här är det sån här jord och då ska vi ha såna här rör och räknar ut hur mycket sand som behövs, och så kanske man visar en hologram eller någonting hur huset ska vara, och så trycker man på en knapp och så börjar de på.
Så får man klättra upp i kabussen eller vad det nu heter då i grävmaskinen. Så har de kanske inrett där med en madrass där då. Så att medan det då hålls på så får man ta det långt.
Jag trodde du menade att liksom att byggarbetarna ska fara dit och ha sex sen.
Det är bara mina fantasier om de här byggarbetarna som du checkar fina bilder på.
Ett stort tack till alla som har hört av sig annars gällande kaffebönor. För att i förra avsnittet så bad jag ju folk rekommendera sorter som de tycker är goda, och jag har fått en massa bra tips och förslag och idéer om hur jag ska fortsätta min kafferesa. Och nu har jag beställt då, alltså en massa olika bönor. Jag tror att jag har beställt av allt vad ni har skickat, att har du provat det här, så har jag konstaterat nej, det har jag inte, och så har jag skickat iväg det. Så nu har jag några kilo kaffebönor på väg.
Men för en amatör måste jag bara fråga, för det finns väl ändå bara några kaffebönor. Det är väl arabica typ, heter väl den vanligaste. Och ja, sen handlar det väl mer om rostningsgrad sen.
Ja, det finns nog jättemånga olika sorters kaffebönor också. Men du har helt rätt att det är rostningsgraden som påverkar, och färskheten och sådär. Men sen så kan de ju blanda ihop också. Alltså det finns ju sorter som blandar ihop flera olika sorts bönor, som har de då i olika proportioner som påverkar smaken på olika sätt.
Ja, men det är ju jättefint att människor hör av sig. Våra lyssnare är ju väldigt intelligenta och alerta och ja, generösa med sina tips.
Ja.
Jag träffade en lyssnare faktiskt häromdagen, jag var på opera premiär.
Jaha.
Och det var då en kompis till mig som har skrivit en roman. Han eller Mikaela Taivassalo har skrivit romanen In Transit,
mm-hmm,
som blev till opera. Och då var vi på premiär, och efteråt så var vi då backstage på operan.
Förlåt, det här kanske är en jättekonstig fråga, men att varför blev det till en opera? Att är det, alltså,
det var väl ett...
Men jag menar, nu har jag inte läst den romanen, men alltså att är det en bok som på något sätt är väldigt operaisk? Eller varför väljer man att göra en opera?
Det är ju inte vanligt att romaner görs till opera, men nog händer det ju alltid då och då. Alltså alla historier går väl i princip att göra till opera. Alltså man gör ett libretto, alltså skriver sångtexten typ, och sen så ger man det till en tonsättare och så gör det en opera. Det händer inte ofta, men jag tänker på Ulla-Lena Lundbergs Is blev till opera för några år sedan, och jag såg den här Sofie Oksanens Utrensning som opera för några år sedan, och så här, nog hände det ju.
Libretto låter ju som någonting som är jätteviktigt också i en espressomaskin, att man ska komma ihåg att ha libretton på plats före man börjar rånga.
Faktiskt. Men backstage då så träffade jag en lyssnare som sa att han har lyssnat på podden så länge den har funnits.
Mm-hmm.
Och vi hade ett trevligt samtal, och det var mysigt. Och sen efter ett tag då när vi hade pratat då om mig mest, så då undrade jag liksom vad hans roll är där på operan då. Och hans svar var bara så intressant. Alltså han sa att han inte jobbar där egentligen. Att det var så att hans flickvän jobbar där. Men hon hade nu fått en sån här arbetsskada. Hon hade blivit träffad av ett rör i huvudet under en repetition.
Okay.
Så att hon klarade inte av att arbeta. Hon var nog okej, men hon måste vara lite ledig. Och operan hade då löst det här genom att ta in honom. Som alltså inte har den yrkeskunskapen. Men bara det här, vet du, att man tar in pojkvännen. Eller som jag tänker, om nu Nico skulle bli sjuk plötsligt.
Nej, men jag tänker
så,
också,
som skolan tar in mig istället. Ja, som inte har någon lärarkompetens.
Jag började tänka på alltså när du sa att hon fick ett rör i hovo. Och det är ju hemskt förstås att få ett rör i hovo. Men att jag började direkt tänka på mitt bygge. Alltså att om grävaren skulle säga att han fick ett rör i hovo. Så att han ser i kors. Men att frun kommer och kör och gräver.
Ja,
att nu ska jag lite fundera då innan jag betalar 30 000 för det.
Ja, men jag förstod inte det här heller. Men sättet som han sa det på, och jag vet inte om det var det här opera-settingen, där finns kulisser och kostymer och människor med liksom hård sminkade ansikten överallt. Det är som att, ja, men det är väl rimligt att i den här, ja, vi tar nu in en.
Men kanske det var ett jobb det där då som, nu vill jag inte på något sätt förminska den här personens jobb, men att jag tänker att det kanske var ett jobb som inte krävde så mycket unikhet, utan att det är nu bara det är nu att det behövs en människa till att utföra de här uppgifterna, och då kanske man kan ta en pojkvän tillfälligt.
Som att gräva, det är det vi sa, inte kräver väl den unikhet heller. Det är nu att man kan dra lite i spakarna.
Ja. Men är det vanligt på, alltså är det här en så liksom en operalösning, att är de så på något sätt handfallna på operor, att det är bara så där att åh, nu kom det ett rör i hovo. Och så är de så där att ja, nej, men de får väl eld upp på operan då, och är jättedramatiska tills någon är så där då att nej, men vi kan ta min pojkvän, kan säkert komma, och så kan de ha premiären ändå. För det känns ju på något sätt som att det här är inte vanligt på andra arbetsplatser, men på en opera så känns det som att okej, men där är det förståeligt.
Alltså, jag menar, att gå backstage på en teater är ju också väldigt speciellt. Men det är ännu mera med opera, för att man har just då sett den här väldigt maffiga, melodramatiska, känslotyngda föreställningen, och de här människorna då i de här stora kostymerna med de här enorma rösterna har stått där och sjungit åt en, och sen så minglar de där då liksom, äter nachos uno skål. Alltså det är väldigt speciell känsla att vara, alltså att som gå bakom kulisserna på en opera.
Ja, men det måste ju ha att göra med att ändå liksom skådisarna i en opera är ju nästan tecknade i hur de beter sig. Alltså att de är ju så, det är på något sätt ändå så långt ifrån hur man är normalt. Alltså att när man är skådis i en opera, så att det kanske då blir det här steget från att någon med liksom viking. Alltså det är ju intressant också att när jag tänker på opera så tänker jag ju liksom på Looney Tunes och Bugs Bunny när han har den här vikingadräkten och de här Madonna-tuttarna på sig. Och det är liksom
kill the rabbit, kill the rabbit, ja. Kill the rabbit.
Det är liksom mitt förhållande till opera. Men att en sån, någon som har varit med i något sånt, så det är kanske liksom det här hoppet från att sen stå backstage och äta nachos är liksom så långt så att det blir konstigt i huvud.
Jag tänkte också på faktiskt att nu när man har umgått så mycket då med en bebis som ju nog är underbar och lugn för det mesta, vill jag här nu understryka. Men alltid då när han har något behov, så då är det ju med hög röst och stora känslor som han meddelar om det.
Mm.
Och att om det liksom är på något vis människans ursprungliga sätt att kommunicera, så är det som på något vis operan imiterar. När det alltid är liksom de här stora känslorna och allting ska sjungas ut med hög röst och liksom meddelas omvärlden.
Mm.
Att imitera operan, det språket, det sättet att kommunicera.
Ja, intressant. Men finns det väl så jättemånga operor där det liksom händer någonting och de är sådär att vad ska vi göra? Och så är någon sådär att nej, men vi väntar och ser, vi tar det långt, vi dricker kaffe. Alltså, det är nog ganska snabba ryck som det också är med en baby.
Har ni en tenor eller en baryton nu då?
Jag tror det är tenor ur munnen, men baryton är baken.